De verkar liksom tvungna att köra med oss, sa Timothy. De är väl rädda att vi ska organisera oss. Och de har kanske rätt. Vårt läger är en organisation. Där kan folk ordna för sig själva. Bästa musikkapellet i trakten har vi. Och i butiken har vi innestående en liten garantisumma för de som är utan mat. $5. Så mycket får man ta ut mat för. Och lägret står för att det blir betalt. Vi har aldrig haft något otalt med rättvisan. Det är väl därför storfarmarna är rädda. Att de inte kan sätta oss i fängelse. Det är det de är rädda för. De tänker väl att kan vi hålla ordning på oss själva så går vi i land med annat också. Tom steg upp ur diket och torkade svetten ur ögonen. Ni hörde det stod i tidningen om agitatorerna norr om Bakersfield. Visst, sa Wilkie. Så där står det jämt. Jag var där. Inte fanns det några agitatorer där. Såna där röda som de säger. Vad fan menar de med sina röda förresten? Timothy skrapade bort en ojämnhet i botten på diket. Hans vita skäggstubb lyste i solen. Det är många som vill veta hur man ska vara för att behöva heta röd, sa han och skrattade. En av pojkarna i lägret har fått reda på det han. Timothy klappade med spaden ihop jordåsen vid sidan av diket. Vi har en här som heter Heinz. Han äger omkring 25 000 tunnland, persikor och vindruvor. Konservfabrik och vinodling har han också. Och han har jämt gått omkring och pratat om såna där röda fähundar. De där jäkla röda fähundarna, de ruinerar hela landet, säger han. Och vi måste köra väck alla röda jäklar. Jo, och så var det en som just hade kommit hit västerut och han stod och hörde på honom en dag. Han kliade sig i skallen ett tag och så sa han, jo, Mr. Heinz, jag har varit här så kort tid, men de där röda jäklarna, vad är det för några? Och då svarade Heinz, röd, det är varenda jävla fähund som vill ha 30 cent i timmen när lönen är 25. Och pojken här, han stod och funderade en stund och kliade sig i skallen och sen sa han, ja, vad fasen, Mr. Heinz, någon jävla fähund är jag inte, men vad det andra anbelangar, så nog vill jag ha 30 cent i timmen. Det vill vi allihop. Så det är som Mr. Heinz. Vi är röda allihop vi. Timothy skar med spaden längs dikesbotten och i den färska snittytan blänkte den fasta jorden. Tom skrattade. Det är nog jag med. Hackan flög upp i en båge, föll och slog upp sprickor i jorden. Svetten rann ut för pannan och näsan på honom och halsen glänste svettig. Fy fan, sa han. Vad en hacka är trivsam.
Mm.
Ifall man är sams med den.
Mm.
När man själv och hackan.
Mm.
Jobbar i kompis.
Mm.
De tre kararna stod i rad och arbetade. Och diket kröp framåt. Och fram på förmiddagen hamrade solhettan tungt över dem. När Tom hade gått stod Ruth i en stund och tittade in genom dörren till toalettstugan. Hon var inte så modig när hon inte hade Winfield att imponera på. Hon sträckte fram sin bara fot och prövade hur cementgolvet kändes, men drog åt sig foten igen. En kvinna kom ut ur ett tält ett stycke därifrån och började göra upp eld i en plåtkamin. Ruthie gick ett par steg åt det hållet, men kunde inte slita sig ifrån toalettstugan. Hon smög bort i familjen Jodes tält och tittade in. Farbror John låg på sida med munnen öppen och snarkningarna bubblade salivrikt i halsen på honom. Mamma och pappa låg under samma täcke och de hade dragit det över huvudet så att de inte skulle få ljuset i ansiktet. Längst bort på samma sida som farbror John låg Al med armen över ögonen. Nära öppningen hade Sarons Ros och Winfield sina platser och bredvid Winfield var det tomt. Där hade Ruthie legat. Hon satte sig på huk och kikade in. Hon satt en stund och såg på Winfields blånhuvud och till slut öppnade pojken ögonen och tittade på henne med allvarsam blick. Ruthie la fingret på munnen och vinkade med andra handen åt honom att komma ut. Winfield vände sakta på huvudet och såg på Sarons Ros. Hennes blommiga och röda ansikte låg nära hans. Och hon andades med halvöppen mun. Winfield gläntade försiktigt på filten och ormade sig ut. Han smög sig tyst fram till Ruthie. Hur länge har du varit uppe? Viskade han. Med den yttersta försiktighet drog hon honom med sig från tältöppningen och när de kommit utom hörhåll sa hon: Jag har ingenting sovit. Jag har varit uppe hela natten. Nähä du, sa Winfield. Det var lögn. Jasså, sa hon. Har jag inte det? Om jag ljuger då berättar jag inte vad som har hänt i natt. Då berättar jag inte om han som varit ihjälhuggen med dolken och om när Björn kom in och tog barnet med sig. Inte har det varit någon björn här, sa Winfield osäkert. Han strök håret ur pannan och drog ner overallen i grenen. Asså, ja då var det förstås ingen björn då, sa hon sarkastiskt. Och inga såna där vita utav porslin som står i katalogerna heller. Winfield såg allvarsamt på henne. Han pekade på toalettstugan. Är det där inne? Frågade han. Nej, jag ljuger bara jag, sa Ruthie. Då har man väl ingen för att man talar om något för dig. Kom så går vi och tittar, sa Winfield. Jag har redan varit där, sa Ruthie. Jag har suttit på dem redan. Jag har till och med kissat igen. Nähä du, det har du inte, sa Winfield. De gick bort till den lilla byggnaden och denna gång var Ruthie inte rädd. Hon visade djärvt vägen. Toaletterna stod i rad längs ena väggen i det stora rummet och alla var de omgivna av var sin lilla skrubb med dörr. Porslinet blänkte vitt. Tvättställen sträckte sig i en rad längs andra väggen, medan den tredje upptogs av fyra duschrum. Där, sa Ruthie, där är klosetterna. Jag har sett såna i en katalog.